Vad säger du om jag säger storklubb som faller ur högsta ligan?
Jag tänker nog på då River Plate åkte ur i Argentina för en 10 år sedan.
Drama i slutminuterna på en match. Varför är det jag tänker på?
Första tankarna går till Dortmund mot Malaga i Champions League 2013 har jag för mig. Då Dortmund vände mirakulöst efter lite domakontroverser och ett kokande soltribune.
Och Frank Ribéry avslutar ju karriären här i helgen, mitt i säsongen. Minns du någon annan fotbollsspelare som har avslutat karriären mitt i säsongen?
På uppstuds tar jag faktiskt ingen. Välkomna till det 43:e avsnittet av podcasten och jag ska direkt ringa upp Åbo och hör hur läget är där i sydväst.
Ja, det är väl ganska kämpigt här. Jag är på slutrakan av en kurs i nationalekonomi och skulle borde egentligen sitta och läsa inför tent här som jag har i slutet av veckan, men ja, jag lägger tiden på annat istället. Jag har kämpat hela kursen och haft det väldigt, väldigt svårt. Det involverar mycket matematik den här kursen, eller i alla fall för mycket för min nivå. Så jag har haft det tungt och varje föreläsning har varit som ett krig att försöka få med sig någonting. Och jag har lite, tycker jag, fått känna mig som ett lag som är med i en nedflyttningsstrid som kämpar om överlevnad här med veckorna som jag har gått den här kursen. Och, ja, varje lektion, varje match är som ett krig där man gör sitt yttersta för att försöka få med sig ens en poäng eller någonting, men oftast slutar det med fiasko och ingenting. Och låg moral, men jag kämpar vidare här på slutsträckan och ja, ser ju ut som att man nog lär bli underkänd tyvärr här i tenten och kursen. Så ja, det är väl som att jag ungefär med en 3-4 matcher kvar skulle ha en 9-10 poäng upp till säker mark. Så att ja, det finns en teoretisk och matematisk chans att man håller sig kvar och överlever. Men ja, det högst troliga är ju att man inte lär göra. Men ja, har du några sådana situationer i vardagen då du har känt dig som ett fotbollslag? Eller finns det några situationer då man känner sig som fotbollslag eller fotbollsspelare? Här har jag då ett rykande färskt exempel för min den här kursen i alla fall.
Nu låter ju bekant att slåss mot nedflyttningssträck om man pratar om skola och prov och tenter, men ja, bästa exemplet som jag kommer på är ju att jag brukar ofta tänka som Johan Cruyff efter att ha hört på avsnittet om Johan Cruyff i When We Were Kings-podden, så har jag börjat tänka att hur man löser enkla problem i vardagen. Precis som Cruyff, han hade ju olika sätt att ta sig an alla vardagliga saker. Så som att sätta ett mynt i en läskautomat och sånt. Och jag brukar ibland när jag går runt i butikshyllor så gör det så effektivt som möjligt. Och gör det på ett sätt som Cruyff kanske skulle ha gjort. Och samma sak i trafiken, att man försöker ta dem smartaste vägarna för att lättast kom fram till målet och så. Och ja, jag gör väl betydligt sämre än Cruyff, men jag försöker i alla fall tänka på det sättet och är väl ja, ett fotbollsexempel i vardagen.
Det var väl lite oväntat, men ja, man ska ju försöka bli som de bästa och Cruyff var väl en av de allra bästa, så jag förstår väl hur du tänker där. Ja. Skolan och skolvärlden är väl annars en ganska passande sätt att dra liknelse med fotboll, eftersom att det handlar om att prestera och ja, göra bra när det gäller. Man bedöms enligt sin prestation, lite som i fotboll, så man kan dra många paralleller till skolvärlden där. Jag vet inte, man kan också som, ja, jag känner mig som ett lagen nedflyttningstrid, sa jag här, men jag funderar lite på min skolkarriär, om jag skulle vara en fotbollsspelare. Så, ja. Jag är väl en klassiskt exempel på en som hade talang men inte har jobbat tillräckligt hårt sen och inte fått nå ut av talangen egentligen. Jag var riktigt vass där ungefär i första och andra klassen och gjorde riktigt bra att visa upp talang och att kunna bli någonting stort av mig, men sen brast motivationen och arbetsviljan och moralen och ja, jobbade inte tillräckligt hårt och till slut blev jag bara fiasko av det. Så vems fundera, finns det någon fotbollsspelares karriär som jag, min skolkarriär liknar, så är väl någon klassisk Bojan Kyrkic eller någon sån misslyckad wonderkid. Vem skulle du själv säga att din skolkarriär liknar? Vems fotbollskarriär skulle din skolkarriär likna?
Ja, som spelare kommer jag inte på någon rakt av, men om man tänker på lag så är jag väl nog ett lag som sällan har slått i toppen. Någon gång kunde han vara uppe och nosa i någon enskild säsong. Någon enskilt ämne då, om man jämför med skolvärlden. Men ett Osasuna som alltid är på nedre halvan eller mitten av La Liga och ibland åker ur. Någon gång om alla stjärnor träffar rätt är man uppe och nosa på Europaplatsen. Men det är väl någon sån liknelse jag kommer på så här rakt av.
Ja, det är väl ungefär så som största delen av min karriär sen kom att bli också. Då jag kastade bort min talang med för lite arbete och för låg moral. Hard work beats talent. Åtminstone i det här fallet visar det sig. Men
yes, men kanske vi lämnar skolvärlden och går in på fotbollen, för det finns ju en hel del att tala om. Vi har ju senaste veckorna gått igenom lite de här olika scenarierna och kvalspelen i finska ligan och tabellerna, hur de ser ut. Och nu har vi ju facit vilka som vann kvalmatchen. Det blev ju så att Jaro förlorade mot TPS och TPS fick kvala då mot Lahti om en plats i Veikkausliiga. Och där fick vi igår till slutet avgörande där FC Lahti behåller sin plats i högsta ligan efter att TPS på ett brutalt sätt förlorade på ett riktigt tungt sätt i slutminuterna igår på söndagen.
Ja, jag kan inte ha varit några roliga minuter som TPS-supporter där på slutet. Man kvitterar alltså i, det var väl i 89 eller någonting sånt, liggde under med 1-0. Ja, 2-1 över två matcher, men så får man in då 2-2. Måste ha varit stort jubel då förstås att man tar vidare till förlängning, men många minuter hann de ju inte fira innan det var dags igen då. Lahti gjorde mål istället i andra änden efter en lite tilltrasslad situation, men ja, det måste ha varit total bedrövelse för TPS-supportrarna där.
Ja, så tragiskt också att se på bilderna från den här matchen då det spelas på Hiihtostadion, skidstadion där i Lahtis. De håller väl på att bygga kisapuisto där de ska spela i framtiden. Men att spela på en så överdimensionerad arena för ett så uselt lag som Lahti med så, ja, så mediokra förutsättningar som de har haft i år och som de har. Det känns som att det är en så tråkig klubb och lite trist att de hålls kvar, för jag tycker nog inte de riktigt förtjänar det. De har gjort en katastrofal säsong och räddas ju av att bara ett lag åker ur direkt.
Jag håller helt med. Lahti tycker jag inte alls förtjänar att spela Veikkausliiga bara för att HIFK var så fruktansvärt dåliga som de höll sig kvar. Men ja, jag skulle inte heller säga att TPS förtjänar att spela Veikkausliiga, så det var ju ett kval mellan två lag som ingen dera förtjänar att spela Veikkausliiga nästa säsong. TPS är nog bara ett fiasko att de inte steg som första lag vinnare av Ykkönen och ja, gör de inte det med den där truppen och förutsättningarna som de har så förtjänar de nog inte ens så steg som via kvalet då heller. Så, ja, det var väl ett möte mellan två lag som ingen dera förtjänar att spela Veikkausliiga, men ja, det skulle väl ändå ha varit roligare med TPS än Lahti där nästa säsong.
Ja, och TPS får fortsätta näst högsta ligan och där får man sällskap av Salonpalloilijat Saipa som steg från tredje nivån. Vi pratade ju om dem i våras med Taije Taivo i laget. Han var ju där några matcher innan han lämnade. Och ja, han fick inte vara med om det här avancemanget som klubben har genomfört nu. Men ja, kanske han har koll på vad som har hänt och jag vet inte om han bidrog någonting där i början. Eller kanske var det så att man steg och fick upp farten efter att han lämnade. Vem vet, men har du någonting att säga om den saken?
Han spelar ju nog några matcher där i början av säsongen så han har ju varit med och bidragit så man undrar ju om han får en guldmedalj från Kakkonen här då att lägga till i sitt prisskåp för han har ju nog varit med och deltagit. Jag vet inte om det är någon viss gräns man måste ha spelat ett visst antal matcher men nu spelar han väl en, var med åtminstone en 5-6 matcher tror jag om inte mer till och med så ja. Han har tror jag åtminstone rätten att få en guldmedalj från Kakkonen att lägga till i sitt prisskåp.
Och guldmedaljerna tog Kups damer emot igår också när man firade inför en publik med pyrotekniska medel och bengaler. Det var fina scener, finska mått mätt i finsk damfotboll när Kups firade guldet igår. Och ja, man tog guldet före HJK på andra plats och Åland United på tredje plats, eller som man kallade silver och brons. Det verkar som att man i Finland stoltserar man med de här silver- och bronsmedaljerna som man tar i ligaspelet, i alla fall på damsidan. Och jag vet inte vad jag ska säga om mig. Vad har du för åsikt om den saken?
Det är sant. Det när du säger faktiskt att silver- och bronsmedaljer är också på här sidan så firas de mycket mer än vad de firas i övriga europeiska länder. Jag vet inte. Ja, på ett sätt är det väl bra att man firar att man har kommit andra eller tredje också. Inte det är ju dåligt, men ja, lite loser-mentalitet är det ju på ett sätt att man nöjer sig med att komma andra eller tredje. Såklart finns det ju hundratals exempel på de som inte nöjer sig med det och spelar som är missnöjda med att komma andra och tredje och så vidare. Men överlag så firar sig faktiskt mer andra och tredje placeringar här i Finland än i andra sporter, eller än i andra länder. Men ja, i andra sporter är det ju en fin sak att komma på prispallen oftast i friidrott och skidor. Och ja, de flesta andra sporter så firar man ju en silver- och bronsmedalj också. Men i fotboll gör man ju inte, förutom här i Finland tydligen.
Yes, men vi ska väl också ta upp att VPS-säsong inte slut ännu eftersom man mirakulöst nog, om man kollar på vad folk trodde inför säsongen och vad vi trodde. Ja, det är väl nog inte många som hade trott det, att man fortfarande har igång säsongen och ska spela ett avgörande dubbelmöte mot Haka nu för att komma ut i Europa till Conference League. Ja, du kan väl berätta lite hur det gick till när man har tagit sig den långa vägen från nedre kvalserien ut i Europa.
Ja, de ställdes alltså först i ett möte mot Inter på bortaplan. Där man ju inte gick in som favoritas förstås. Inter borde ju vara favoriter och borde kanske vara det bättre laget. Men VPS gick och krossade dem med 1-5 framför ögonen på alla Åbobor. Mig själv inkluderat på läktarna och vi var nog många som var chockerade där på läktarna. Man fattade ingenting och förstås fick Vepsu lite hjälp på traven där av ett dråpligt självmål. Men det var ju inte snack om saken. Vepsu förtjänar absolut. Det var ju häftigt med med tre egenproducerade målskyttar i målprotokollet, Mika Niemi, Ronny Hood och Samu Alanko, ju alla tre mål, alla ju VPS-fostrade. Det är ju fint att egna talanger får vara producera i sådana viktiga matcher, får vara avgörande. Ja, 5-1 trodde väl ingen. Sen går de då vidare mot AC Oulu som hade besegrat SJK. Lite överraskande kanske det också, men ja, borta Luleå och Borg då, en annan tuff bortamatch, även om man nu vann 6-0 där i somras. Men där går det till förlängning och VPS drar längre strået där också. Det var ju dramatiskt och skulle väl kunna gå åt vilket håll som helst, men ja, väl i förlängningen så var det dags för nästa egenfostrade spelare att hitta nätmaskorna. Det var ju Riku Jääske som stött in ett inlägg till 1-0 som blev matchen och förlängningens enda mål. Ta Vepsu vidare då till det här dubbelmöte mot Haka som ja, spelas på onsdag och sen är väl på helgen som är returmöte. Så hatten av till Vepsu verkligen. Inte trodde ju någon det här. Vi trodde ju inte alls. Vi trodde det skulle komma sist och åka ur så jag bara sjunger om nästan. Ja, så man nu till ekonomiska förutsättningar med spelarbudget och sånt så var de ju rejält, eller hade de rejält mycket lägre att jobba med än de andra lagen i serien inför säsongen. Men de har ju verkligen hittat rätt i både sina rekryteringar och med egenfostrade spelare som har varit tungan på vågen här nu i de här kvalmatcherna åtminstone. Det skulle ju vara häftigt att se om de kan ta sig ut i Europa till och med, eller ut i Europa-kvalet och Conference League-kvalet i nästa säsong. Det skulle vara en otrolig bedrift.
Ja, och motståndarna AC Oulu, deras säsong tog slut, men det var faktiskt den bästa placeringen den klubben har gjort någonsin. Man är ju relativt ny startad förening. 2002 grundades väl klubben, så det här var AC Oulus bästa säsong i historien. Och man, ja, trots att säsongen tog slut så verkar många vara nöjda där och ha stor optimism inför framtiden. Men för VPS-säsongen alltså inte slut ännu, och då väntar det ett dubbelmöte mot Haka, och jag tror väl nog att Haka är för bra för VPS där, men om VPS skulle slå ut Haka, eller ja, besegra Haka över två möten, så då är det nog frågan om en av de största bedrifterna vi har sett här i landet, vill jag påstå. Det är som otroligt om man skulle gå hela vägen och ja, från att ha slutat på undre halvan att ändå gå ut i Europa.
Ja, slutar väl på 8:e plats i serien. Ja, ska man ändå gå ut i Conference League-kvalet så kan man ju ändå tänka sig att det, på pappret är det ju många lag som vill möta 8:e bästa laget i finska Veikkausliga. Det är väl nog många som slickar sig runt munnen där av de europeiska potentiella motståndarna då inför nästa år. Men det är ju lång väg dit förstås. Så Haka står ju i vägen här och Haka är ju nog förstås stora favoriter. Men de har ju inte spelat nu på, ja vad blir det, blir väl uppemot en 10-11 dagar. Det var väl förra helgen de spelade senast match och så har de fått vila ända tills nu då matchen ska spelas på onsdag. Så det blir ju intressant att se hur det påverkar Haka. Vepsu har ju förstås spelat en 2-3 matcher sen Haka spelade senast och är ju säkert slitna av det och dessutom mycket i förlängning här mot Oulu. Men samtidigt är de ju i slag och har takten upp medan Haka har, ja, kanske kallna lite då de inte har fått spel på så många dagar. Så det blir ju en intressant aspekt i, ja, åtminstone nu i första mötet, men så får vi se då hur det påverkar dubbelmöte som helhet och vem som går vidare. Men ja, nu tror man ju starkt på Haka förstås. Det skulle ju vara otroligt om Vepsu skulle ta sig förbi ännu Haka, för Haka är ju ännu, ja, är nog ett eller två stepp upp från både AC Oulu och Inter den här säsongen, så bra som Haka har varit. Ja, jag tror nog starkt på att Haka vinner det här, men skulle vara häftigt om VPSK lyckas krälla en gång till.
Ja, det skulle vara kul med några nya kvalmatcher till Europa på Sandviken. Men ja, annat i finsk väg, vi har inte så jättemycket kanske mer. Men notera att Pukki gjorde 2 mål igen för Norwich. Och att Radetski släppte in 2 nya mål efter att Leverkusen med Alonso fick en riktigt bra start på. Ja, då. Sen han tog över klubben, men sen efter det har jag börjat ramla in boll efter boll bakom Radetski i målet, så där vet vi inte hur det kommer gå. Vi hade ju höga förhoppningar på Xabi Alonso, men som det ser ut nu så är det en lång väg att gå.
Ja, no, vi ska ju förstås ge han tid, men en annan finne och ett annat lag går tungt för är ju Joel Pohjanpalo och Venezia. Det har väl blivit 1 mål hittills på säsongen för honom. Venezia ligger väl på 18:e plats i Serie B eller någonting sånt. Fick med sig ett kryss mot Brescia här i helgen. Men ja, var är det där 20 målen som du lämnar garanti för då han blev klar i somras?
Jo, jag ser nog allt mörkare ut på den fronten. Men jo, det finns ju över en halv säsong kvar ännu.
Ja, kanske anfallsparet är fel på. Jag har sett att han har fått del anfallspar med Denis Cheryshev här på sistone på de sista 4 matcherna eller någonting sånt. Vad minns du av Denis Cheryshev? Lite märklig typ av spelare här.
Är inte han som hade någon kontrovers mellan, ja, eller var Real Madrid som hade registrerat honom eller ej? Det var någonting i spansk fotboll där han var. Något lag fick poängavdrag för att han spelade och inte var registrerad eller någonting sånt.
Ja, jag tror det var en cupmatch mot, kan det vara Villarreal eller något, så var han inte, han var väl inte registrerad i truppen för cupen, men ändå hade de, ja, tog de, böt in honom på plan, så Real blev väl typ, ja, kan de ha blivit utslängda ur kuppen till och med? Det låter ju sjukt att Real skulle ha blivit utslängda eller så var det bara böter. Men någonting sånt var jag. Ja. Sen dessutom gjorde han ju ett bra VM 2018 för Ryssland. Han gjorde ju något snyggt mål där och så. Men ja, nu har han hamnat i Serie B med Joel Pohjanpalo i Venezia. Det går väl inte riktigt bra för någon av dem där.
Och en annan finsk spelare som ser ut att få en ny tränare som är en före detta storspelare är ju Marcus Fors i Middlesbrough. De har väl tillfällig tränare och har haft i ett par veckors tid nu, men det ryktas ju som att före detta West Ham, Tottenham och främst Man United mittfältaren Michael Carrick ska ta över den klubben, och han har väl bara varit assisterande i United men allt tyder på att han nu ska få ett jobb som huvudtränare i Middlesbrough. Han blir väl i så fall ytterligare en av de här mittfältarna som har gjort det bra på 2000-talet som blir tränare. Men får ju se då om han ska lyckas bättre än sina kollegor. Lampard går ju tungt och Gerrard fick ju sparken här för några dagar sedan från Aston Villa. Om vi kort stannar vid Gerrard, tror du att han kommer återuppta tränarkarriären nu eller vad tror du? Kommer han inse att han inte ska vara tränare eller vad har du för tankar om honom? Han vann ju skotska ligan med Rangers efter att ha fått stå i skuggan av Celtic i 9 raka säsonger, så han har ju gjort det bra där även om skotska ligan inte den bästa, men den prestation han stod för där är ju ändå oförglömlig i den blåa delen av Glasgow, men i Aston Villa gick det inte så bra.
Nej, det var ju en ännu större bedrift med Rangers dessutom med tanke på att klubben var ner och vänd i 3:e eller 4:e divisionen eller vad det nu var. Måste börja om och det var ju första titeln sen dess för klubben, så det var ju verkligen en prestation med Rangers, men nu gick det sämre då i Aston Villa. Ja. För att nu svar på frågan så tror jag väl nog att han kommer fortsätta tränarkarriären och försöka hitta ett nytt jobb någonstans, får väl se var det blir då och på vilken nivå, men han verkar nog ändå ha en driv och vilja att fortsätta som tränare. Ja. klart man förstår ju varför han fick sparken. Resultaten har ju varit dåliga, men samtidigt så tycker jag att det är fel i alla lägen och inte bara Gerard, utan det är väl nästan alla eller jättemånga Premier League-klubbar som agerar på det här sättet, att när man inte får direkt resultat med en tränare så sparkar man den och sen ska ta sin nya spelare och nya tränare med en ny tränare, och om inte han då får direkt resultat så blir han sparkad och så fortsätter det, så då blir en snurrande cirkel där bara som man aldrig kommer ur. Ja, Aston Villa ser ju lite ut och handfast i det också. Många andra Premier League-klubbar gör, så jag tycker det är riktigt korkat det här att man sparkar tränare så tidigt och inte ger dem tid att fortsätta. Så, ja, det gäller inte bara Gerard, utan det gäller nog många andra tränare också och klubbar som är allt för snabba med att sparka tränare. Skulle Liverpool ha skött sig så skulle väl Klopp ha fått sparken både en och två gånger under de första tre åren innan det sen ledde till att han tog oss till titlar och höjder som vi inte hade varit på flera 20-30-talsår.
Yes, men jag tänkte vi ska prata lite om allsvenskan för en gångs skull. Vi rör oss till grannlandet eftersom Häcken, ja, vi kan väl nästan slå fast att man är svenska mästare nu. Jag kollade matchen mot Malmö igår där man vann med 2-1 på hemmaplan. Inför en bra publik. Man är ju känd som, eller man skämtar ju i Sverige om att Häcken, att man sjunger ofta, ni har sämre klack än Häcken. Och är ju som, Häcken är ju ett tacksamt lag och skämt över. Det är ju en klassisk klubb som har fina anor, men man är ju inget publiklag. Det är ju IFK Göteborg, Örgryte och Gais som dominerar i den stan. Men att Göteborg ändå har Häcken som stadens bästa lag är ju ändå anmärkningsvärt. Och nu kan man alltså ta sin första allsvenska seger någonsin när man, ja, i dagsläget är man väl 9 poäng före Djurgården, och Djurgården spelar på måndag kväll nu då vi spelar in det här avsnittet, men så vi antar väl att Djurgården slår Sundsvall, men då är det ändå 6 poäng inför de två sista matcherna, och då de har samma målskillnad, Häcken och Djurgården i princip. Och det är så ironiskt att om det blir så att det är 6 poäng efter att Djurgården spelar, så kan Häcken vinna guldet nästa helg om man tar en poäng på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg. Och det skulle ju för Göteborg, IFKs del, ja, det skulle väl inte vara allt för trevligt. Det skulle väl vara en match man aldrig skulle vilja se. Men om Häcken då kniper guldet framför ögonen på storebror, det skulle nog vara, jag ser i alla fall fram emot att se ifall det händer. Men ja, hade du trott att Häcken till slut skulle kunna slåss för guldet och verkligen ta det? Det var ju, jag minns 2012 blev man ju andra, och inför 2013 hade jag i alla fall förhoppningar på att de skulle kunna gå hela vägen. Men man har någon gång tagit andra och tredje platser, men man har aldrig hållit hela vägen. Men nu är man ju 99% ifrån Lennart Johanssons pokal.
Nej, no, jag hade väl varken trott eller hoppats på att de skulle gå hela vägen. Ja, man tror ju alltid med Häcken att de hittar ett sätt att kollaps på slutet av säsongen om de är nära guldet. Och så hade jag hoppats att det skulle förbli, men det verkar ju inte så nu då. Om de skulle dra till med någon riktigt i hästväge skulle vara deras största kollaps och smältning någonsin om de skulle schabla bort det här guldet här. Men det ska nog, ja, det är väl i princip omöjligt, 99% klart som du säger. Ja, tycker det är lite synd, jag tycker inte alls är något kul att Häcken vinner. Eller jag förstår förstås varför man kan tycka att det är kul, men jag tycker det är tråkigt när sådana saker som en konstant i fotbollsvärlden och i fotboll, ja, man bara ska, eller saker som man bara vet att ska hända eller ska vara på ett visst sätt. Det är saker som att Häcken vinner inte titlar, och ja, i större världen kan det väl vara att England inte vinner titlar, men nu vann de ju damernas EM här i somras. Och VM spelas inte på vintern, men nu spelas VM på vintern eller höstvintern här i Qatar och sådana grejer. Det bidrar till att jag inte längre känner igen mig i den fotbollsvärld som jag är uppvuxen i, där saker är på ett visst sätt. Och ja, jag föredrar att de här sakerna alltid ska vara på ett visst sätt. Så, ja. Vad finns det för de som är unga idag och i sina formbara år, de som just har kommit in i fotbollen? Vad finns det för grejer kvar som inte har hänt nu där, eller som alltid ännu är på ett visst sätt? Kanske inte ens finns några saker mer kvar som alltid är som de har varit.
Ja, nu börjar man tänka, så finns det väl hur många exempel som helst. Men ja, Häcken, de har ju ändå vunnit några kupptitlar och sånt. Men vi gjorde ju en jämförelse med FC Honka från Esbo, att det är ungefär ett liknande lag. Gulsvarta färger och från en storstadsregion, men där supportrarna då, eller folket, supportar andra lag i största hand. Men jag tycker det är kul att Häcken motbevisar tvivlarna, och man är ju heller inget sån här plastlag som många vill hacka på, till exempel om det skulle vara Östersund eller AFC Eskilstuna, utan är ju ändå Häcken som gör det på sitt sätt. Visst, man är från Gotia Cup, man har fått pengarna, men är ju inga smutsiga pengar, vad jag vet i alla fall. Och jag tror nog de här andra lagen, främst Örgryte och Gaise, lite besvikna att man inte hoppar på Gotia Cup-tåget och att det är Häcken som drar hem alla miljoner som den turneringen innebär. Men alla rivaler, eller alla allsvenska lag, supportrarna där håller ju på, eller de hoppas ju att Häcken vinner guldet före sina rivaler, om vi säger så. Man har ju inget emot Häcken, och man ser ju hellre de vinna inför sina få men trogna fans än att rivalen firar i ögonen på en. Men ja, är ju ändå, de har ju alltid spelat bra fotboll och varit känd för det, och nu har man ju fått hem bröderna Gustafsson, tvillingarna Samuel och Simon Gustafsson. De kom hem tidigt. Det är ju ofta så att allsvenska hemvändare är åldersstigna, men de är väl född 95, alltså 27-28 år någonting i dagsläget. Så är ju kul att säga att båda de bildar mittfältet, eller de spelar båda på samma mittfält som två tvillingar. Och nu då, ja, vi slår väl fast att de kommer vinna allsvenskan, och är ju en häftig resa.
Ja, det här bröderna Gustafsson, jag vet inte riktigt. Jag har egentligen ingen som helst relation eller tycke om dem. Jag har aldrig riktigt brytt mig om att fundera något extra på dem. De är ganska anonyma spelare, men ja, lite för bra för allsvenskan är de väl ändå.
Ja, jag har ju följt de ganska länge, eftersom jag är lite äldre än dig, så minns ju när de kom fram och så. Jag har en kompis som är från Alingsås också i Sverige, och som har spelat mot de här bröderna Gustafsson i junioråren, och jag minns han sa att de utmärkt sig, ja, att de stack ut helt enkelt, att de var, han pratade om bröderna Gustafsson, att det var alltid svårt att möta dem och där i Göteborgsregionen. Och ja, Samuel Gustafsson är väl den mindre kända brodern. Det var väl Simon man trodde skulle bli den bästa, men nu är väl båda på ungefär samma nivå. Samuel, han var ju i Italien och har snurrat runt i flera klubbar där, men Simon Gustafsson, när jag tänker på han har ju gjort sig ett namn främst i Holland och i Feyenoord och Utrecht, men när jag tänker på Simon Gustafsson tänker jag främst på en grej. Vet du vilken grej jag tänker på?
Ja, jag måste väl vara helikoptergrejen med Köjt och Feyenoord.
Helt rätt. När Dirk Köjt återvände från Fenerbahce hem till Holland och till Feyenoord, sin klubb som han håller på då, så presenterades ju han genom att han landade väl på De Kuip med helikopter på Feyenoords hemmaarena med helikopter och skulle presenteras inför fansen, men i samma helikopter fanns ju Simon Gustafsson med, eftersom han också skulle presenteras som ett nytt nyförvärv, men det var ju som ingen som visste vem han var där då han kom ner med helikoptern. Alla ville ju se Dirk Köjt, hemvändare, men Simon Gustafsson, han fick vara med på i den helikoptern, och det var ju en cool grej, en rolig anekdot.
Ja, det är väl kanske också ganska talande för de här båda bröderna Gustafssons karriärer, att de har ofta fått stå i skuggan av lite mer namnkunniga och spektakulära spelare eller lag kanske. De har fått vara med om en del och spel i intressanta klubbar i Europa, men de har väl aldrig varit några stjärnor som har stickt ut ur mängden och som folk har visst vem de har varit. Även om de har varit gedigna fotbollsspelare.
Jo, lite för dåliga för landslaget, lite för bra för allsvenskan, och är väl perfekt att spela i Häcken då, ta dem till guld och få se om de stannar kvar i Sverige då. Men ja, säga vad man vill om Häckens supportrar, men igår var det nog bra tryck på vallen där de spelar sina matcher, och även om ej svenska mått är sämre än storklubbarna, så ja, det var väl nog bättre än de flesta finska lag. Det är väl nog bara de riktigt speciella kvällar, fotbollsmatcher i Finland, som når upp till samma publik som Häcken Malmö igår, och säger ju allt, och är ju samma som vi har pratat om tidigare, att skillnaderna är för stora mellan supporterrörelserna i Sverige och Finland. Men Helsingborg, de åkte ju ur allsvenskan, och där har vi ju en finsk spelare, vad heter han? Nu kommer inte på namnet, han som gick på lån till HJK.
Lingman, ja, han spelade ju där under första halvan av säsongen, men kom sen. Ja, tillbaka till HJK, har bidragit här till HJKs guld i landslaget och Europaspel. Ja, bra spelare, men han fick inte att lossna i Helsingborg av en eller annan orsak.
Ja, och han blev ju framröstad till en av ligans bästa spelare i Finland här, och han gjorde ju helt rätt att komma till HJK, där han fick spela med boll istället för att spela i ett Helsingborg som blir tillbakatryckta, och nu åkte man alltså ur medan han har gjort det bra i HJK och vunnit guld här. Men skulle han ha stannat kvar i Helsingborg skulle han ha fått uppleva en nedflyttning. Ja, jag noterar att man släppte in mål i Tombur igår, som vi pratade om för någon månad sedan, att det var faktiskt Helsingborg då som gjorde mål i Tombur. Igår släppte man in mål mot Degerfors i sista minuten i Tombur, och är ju, som vi sa, ett fenomen som är allt mer förekommande i fotbollsvärlden, och där fick ni igen säga att det hände igår. Men gällande Helsingborg, så jag började fundera lite, eftersom det var tredje gången på 7 år som man åkt ur allsvenskan. Man är ju en stor klubb som krisar, som alltid har krisat på något ett eller annat sätt. Och då började jag fundera lite på vad det finns för olika sådana, ska vi säga, dårhus, fotbollens dårhus, cirkusar i fotbollsvärlden. Och i Sverige är väl Helsingborg den förening som är kanske allra mest dåligt skött. Alltså jag pratade om, när jag började fundera på de här dårhusen, då så tänker jag på klubbar som är ständigt är kaos i, och där är väldigt oroligt, och där det ofta är ekonomiska problem och brutna löften, och där det svänger snabbt mellan höga och låga prestationer. En säsong kan man vara i toppen och andra kan man vara i botten. Och ja, höga toppar, djupa dalar, märkliga rekryteringar, märkliga hopkok av lag, flera spelare som snurrar och tränare som sparkas hit och dit, och märkliga ägare och sånt. Om vi som håller oss i Sverige, så Helsingborg för mig är största dårhuset som finns i Sverige, och vi kan väl säga att AIK är ett lag där det alltid brinner också, problem och mycket hot och sånt, men de håller ändå en hög nivå, är ständigt med uppe på övre halvan. Men och ska man ju säga att det svänger om Bayern, Hammarby också, men om vi ska säga ett exempel från Sverige är Helsingborg. Har du någonting att säga mot där innan vi sen går ut i Europa och funderar på sådana här klubbar i övriga länder?
Nej, inte har väl egentligen någonting att säga emot där. Det finns väl något lag kanske lägre ner i systemet, men i allsvenskan, eller på allsvensk nivå, det som brukar vara där, så är det väl nog Helsingborg. Men ja, din beskrivning av det här dårhus klubbarna, eller lät ju som att du beskrev i princip varje klubb i grekiska ligan här. Du berättade om en dårhusklubb. Så, ja, grekiska klubbar är väl alla dårhus.
Ja, jag tänkte vi ska lite, i alla fall i de stora länderna och några till kanske, och i Finland, och gå igenom vilka som är de största dårhusen i respektive land, om vi får kalla det så. Ja, och då tänker jag ju som på främst lag i högsta ligorna. Det finns ju som problem lag i lägre ligor, men jag tänker främst på klubbar som skulle kunna vara stora, men som ständigt kommer på olika sätt att fallera och göra det svårt för sig själva. Där vi egentligen kan säga att man själv är sin värsta fiende. I Frankrike kan vi säga Olympique Marseille, där brinner det och är kaos hela tiden, och PSG före araberna tog över klubben kan man väl också säga var ett riktigt dårhus, men Marseille i Frankrike tycker jag i alla fall är ett bra exempel.
Ja, Marseille är väl nästan ett av de bästa exemplen i hela världen på, ja, åtminstone i Europa, förutom de länder där alla klubbar är dårhus. Men, ja, Marseille är väl nu nästan ett av de absolut värsta dårhusen i hela världen, åtminstone av toppklubbar. Ja, det finns ju lite som så att vissa klubbar är ju konstanta dårhus, hela tiden kontroverser och skandaler och problem, och att det svänger och brinner och sådana grejer. Sen finns det ju vissa klubbar som är tillfälliga dårhus också. Det kan vara någon ägare eller någon som styr klubbarna på ett, ja, intressant sätt kanske vi ska säga, eller kontroversiellt, eller ett sätt som skapar många problem för de själva och deras supportrar och andra. Och så, men Marseille är väl nog ett konstant dårhus.
Yes, om vi går vidare till Italien så hittar vi ju hur många som helst. Men ja, alltså Inter brukar man ju, man kallar ju dem för Pazza Inter, och där är det ju cirkus, är som alltid någonting som är lite rörigt där, men Inter är ändå på så pass hög nivå så vi kan mer kalla det som en fungerande cirkus som ändå presterar, och samma med Roma kan man väl säga, men rena dårhus så är det väl mer. Palermo är ju ett givet exempel där, främst med Samparini för som inte lever någon mer, men han, den galna presidenten där, de sparkar tränare hela tiden, men också Parma och Genoa som har och har haft jättemånga spelare på i sin trupp. Alltså man har väl haft en hundratal spelare utlånade runt om i hela världen. Ja, du har ju själv tillhört Parma, om du inte skulle ha skadat dig så vet man ju inte om du skulle kunna slå dig in i A-laget där. Men om inte du skulle ha gjort det skulle du väl också ha blivit ett exempel av sådana här spelare som lånas ut till olika klubbar runt om i främst Italien då.
Ja, det är väl mycket möjligt. Ja, men jag väl FIFA eller UEFA eller någon har väl satt in en regel. Det kom, tror jag, i år eller i fjol, ganska nyligen, att man får bara ha ett visst antal seniorspelare ut på lån. Så är väl inte möjligt något mer att hålla på det här viset. Men ja, det skulle väl ha varit möjligt. Och de hade nog sjukt mycket spelare ut på lån där. Ja, efter att mitt kontrakt var slut där var jag ju och provspela en gång till dit, för ja, jag hade ju inte fått visa upp mig så mycket där i och med att jag var skadad hela tiden. Men ja, de ville ändå ha dit mig på nytt och vis när jag var i skick igen. Och, ja, då ville de väl ha tillbaka mig och skriva ett nytt kontrakt, men de ville skicka ut mig på lån till en, jag tror det var en Serie D-klubb. Men ja, man visste ju hur många spelare de hade ut på lån, så det var kanske inte riktigt aktuellt att börja få på lån till en Serie D-klubb efter att ha varit bort från fotboll i över 1,5 år. Så, ja, speciellt inte när man vet hur de sköt den där lånepolicyn där i Parma. Så, ja, det är nog möjligt att man skulle hamna ut på lån. Ja.
Är det någon annan italiensk klubb som jag glömde att nämna som också verkar likadant?
Ja, no, vi hade väl ett tillfälligt dårhus som vi var lite in på i ett tidigare avsnitt, och är väl Perugia i början av 00-talet. Är väl ett, ja, åtminstone tillfälligt var de ju ett dårhus så gott som vilket annat i fotbollsvärlden.
Ja, det har du rätt i. Och i Spanien så tänker jag direkt på Valencia.
Ja, jag säger inte emot. Det är nog första som ploppar upp i mitt huvud också när man ska ha spanska dårhus. Vad passar väl bättre då än att ha Gennaro Gattuso som huvudtränare där i år?
Ja, det säger ganska mycket. Och även han det Peter Lim som ägaren, om han är ägaren och mig vet jag inte, han det agenten Mendes som har varit allt för inblandad och bygga av nya Mestalla stadion, jag vet inte om de ännu har börjat eller så mycket som har varit. De var ju nära och ur 2016 minns jag, man var som slåddes mot nedflyttning ända in i kaklet och ibland kan man vara med upp i topp igen och man vann väl kuppen 2019 var det väl och, men under senaste 10 åren har man ju nog kommit till en sån nivå att man ständigt underpresterar med tanke på vad man hade åstadkommit i början av 00-talet. Ett annat lag som tidigare var ett riktigt dårhus var ju Atletico de Madrid under gamla presidenten Jesus Gil. Det var väl 90-talet och ja, han lämnade väl efter sig ett arv som kom ända in i 00-talet där man ständigt underpresterade. Man var ju en gång ner i segundan också, men ända tills Diego Simeone tog över som tränare kan man väl säga att det var ständig kalabalik i den klubben. Och man skulle väl inte tro henne när de har radat upp så jämna placeringar på topp 3 i spanska ligan och ta i en massa tunga titlar. Men Atletico Madrid förr ett riktigt dårhus.
Ja, faktiskt. Ja, Simeone är väl själv lite av en dåre. Kanske man kan beskriva dem som en... Ja, en dåre, en älskvärd dåre ändå. Man tycker ju om honom, men det går ju inte att komma ifrån att han är en dåre. Så. Lite speciellt där att det krävdes en dåre för att få bukt på dårhuset.
Ja, han var ju tidigare spelare där under den här kaostiden och är väl kanske är därför som han har lyckats så bra som tränare. Han vet hur man inte ska köta en klubb. Men annars har vi också i Spanien, Malaga hade ju nog ett riktigt galet lag där för en 10 år sedan. Och vad heter Racing Santander var nog tveksamt där ett tag också. Såna kanske tillfälliga kaosklubbar.
Ja, vad är Racing Santander eller vad är Malaga som hade en ägare som inte på riktigt fanns? Det var väl någon där eller var båda två? Ja. Racing Santander var ju ett av mina favoritlag i Spanien förr i tiden. Fina Racing Santander som man väntar på att de ska ta sig tillbaka till Liga, men det tar väl nog länge nu. Malaga såg jag nu att det inte går heller nu riktigt bra för i sekunden. De är väl på nedflyttningsplats de också. Så. Det är väl två tillfälliga dårhusklubbar de, men vilken av de var som inte hade en ägare, eller hade en ägare som inte fanns på riktigt?
Ja, jag har också för mig att det är Racing Santander som hade... Ja, man har hört den här storyn flera gånger. Vi skulle måste kolla upp den igen någon gång. Men om vi rör oss till Tyskland så tänker jag på Hamburg. Har du någonting att säga emot? Schalke har nog varit lite kaosklubb också, men Hamburg tänker jag mest på.
Ja, no, Hamburg är ju ett ypperligt exempel. Och, ja, Bayern München är på sitt sätt ett riktigt dårhus. Kanske inte... Jag är inte lika mycket på de senaste åren, men inte, det är ju allt för länge sedan man pratar om Bayern München hela tiden som FC Hollywood. Och den tiden saknar jag då. Bayern München var FC Hollywood. Och förstås finns det nog alltid kontroverser och brinningar där som orsakar problem och stora alfahannar i ledningen och spelartruppen som har starka viljor och får saker att hända, men ja, jag saknar tiden då Bayern München var FC Hollywood. Hoppas att de snart hittar tillbaka dit.
Ja, och då kan man väl säga att Bayern är mer en stor cirkus, precis som jag benämnde Inter och Roma som att det, de håller sig ändå på hög nivå hela tiden, att man inte som Hamburg då åker ur. Och så kan man väl lite säga, om vi går till England också, om Chelsea, främst under tidigare ägaren Abramovic, men ja, vi såg ju att Tuchel fick sparken så sent som för någon månad sedan, så det brinner ju fortfarande likadant i den klubben, men annars är det svårt att komma på något lika tydliga exempel i England, som om man har inget Valencia eller Marseille där, men Everton har ju underpresterat och snurrat jättemånga spelare och tränare under senaste åren, och de är väl kanske lite ett sånt, men annars tänker jag på Watford som vi kollade live för några veckor sedan i Championship då vi var i England. De sparkar ju tränare så är bara sjunger om det.
Ja, de senaste 10 åren har väl åtminstone Watford varit, ja, vi kan i alla fall passera dem in i kategorin tillfälliga dårhusklubbar där. Ja, Leeds är väl på sitt sätt en sån klubb som kan nämnas. Och Newcastle tycker jag också, med Ashley först som ägare och sen araberna, Saudi-araberna som har kommit in och tagit över den klubben. Och, ja, alltid varit en lite speciell klubb och blir väl bara mer och mer kontroversiell ju längre tiden går. Så är väl nog ett dårhus också, får man säga.
Ja, och sådana här tillfälliga har vi haft i Queen's Park Rangers där 2012-13 när man hade ett helt otroligt lag på pappret, och men det var nog några tveksamma ägare där, och Portsmouth innan man åkte ur, då hade man ju nog ej främst att sådana här klubbar med galna ägare, vi hade ju Coventry också, Blackburn har haft någon indisk kycklingfabrik som har ägt dem eller någonting sånt som har kraschat dem i helvete, men det är ju just sådana här tillfälliga epoker, och sen har många lag fått ordning på strukturen efter det, och Sunderland har man ju sett i den här serien på Netflix också, men inte lika tydliga sådana exempel i England som i Italien och Spanien.
No, ju längre söderut och kanske sydösterut man kommer i Europa, desto mer klubbar drivs väl som dårhus, kanske man kan konstatera.
Men om vi avslutar den här diskussionen med att kolla på hemmaplan i Finland, har vi något liknande exempel här i landet?
Ja, nu har vi väl några nu. HIFK har vi varit in på många gånger under säsongens gång. Senast sa vi att det skulle vara intressant med ett When We Were Kings-avsnitt om HIFK 2022, om hur allt kan gå åt helvete. Så, ja, det är ju inte första gången heller det brinner i HIFK, så är väl nog ett av de främsta dårhusen vi har här i landet. Sen har vi ju SJK, AC Oulu får väl placeras in i kategorin dårhus dem också. Kanske Inter också, kanske till och med TPS kan på sitt sätt placeras in i dårhuskategorin, dårhusklubbarna här i Finland.
Ja, no, som du säger så finns det nog flera exempel. Rops vet jag inte vad jag ska säga heller, där har också varit en del kontroverser under senaste åren, men det finns flera. AC Allianzi för några 20 år sedan gick ju i konkurs, och man var väl inblandad i någon matchfixning och sånt, men det finns många exempel, men på lägre nivån i storligorna.
Helt klart, ja. Ja, har några lyssnare något förslag på dårhusklubbar ute i Europa eller världen, så får de ju gärna skicka in exempel eller höra av sig med sina exempel och förslag på dårhusklubbar till oss.
Yes, och jag tänkte ännu jag skulle läsa upp några punkter här om vi lämnar den här diskussionen och går över till lite aktuella händelser. Så jag tänkte jag läser upp några punkter från senaste dagarna främst då, så får du svara lite kort på vad du har att säga om de här sakerna. Om vi börjar med att Jamie Vardy, han är den första spelaren efter 30 år, alltså sen man har fyllt 30 år, så är han den första spelaren som har kommit upp i 100 Premier League-mål. Det är ju en bedrift som ändå är värd att lyft på hatten för. Vad tycker du om den här prestationen?
Det här är ganska häftigt faktiskt. Och om man nu tänker på Vardy som spelar typ, så han är väl hans största styrkor är väl kanske snabbheten, eller en av de största styrkorna är väl snabbheten. Och den brukar ju avta ju allt eftersom ju längre efter 30 sträckor man kommer. Så ja, ganska häftigt att han ändå har lyckats göra över 100 mål som, eller 100 mål som, ja, sen har fyllt 30 i Premier League. En mäktig bedrift faktiskt.
Ja, det var väl Ian Wright på 93 och Alan Shearer på 84 som är de som är där bakom. Så ingen av dem nådde 100, men Vardy nådde alltså 100 mål som 30-åring. Och då har han gjort en massa innan han var 30 också. Men det känns ju som att i Italien skulle finnas kanske några fler som har kommit upp i de här siffrorna. Jag har försökt snabbt söka lite info, men det fanns ingen sån när jag kollade så jag rakt av. Men där känns det som att det finns många anfallare som på äldre dagar har öst in mer mål än i England, där det kanske är ett hårdare tempo och kropparna sliter på ett annat sätt.
Ja, finns väl spelare som Cagliarella som har gjort säkert 200 mål sedan han blev 30, och Di Natale ju väl hur många som helst. Det finns väl många exempel, och det ligger väl nog säkert någonting i att Premier League sliter mer på kroppen än vad Serie A gör i längden, så att det kanske därför går att prestera längre i Serie A som gammel gubbe.
Yes, och nästa punkt. Jamie Vardys tidigare lagkamrat Kasper Schmeichel, han är ju i Nice i Frankrike på den franska rivieran nu, men han sitter på bänken där och blev, eller när han har suttit på bänken, men han spelar nu, och när han spelar blev han utbuad, och när man läste upp reservmålvaktens namn så fick han istället motta hyllningar från hemmapubliken. Och det är ju lite märkligt att Kasper Schmeichel, som man skulle tro är en väldigt så här hederlig och ordningsam person, hamnar i trubbel när han lämnar Leicester. Och det verkar som att han inte har följt några regler och har direkt kontakt med klubbledningen om att han, ja, har en del krav på dem. Och, ja, vad tycker du om det här? Är du överraskad att Kasper Schmeichel hamnar i en sån här situation som 35-åring?
Ja, kanske lite, men sen när man ju de senaste åren också fått tydligt för sig att farsan hans inte kanske den vassaste, skarpaste kniven i lådan heller. Han är ganska korkad han också. Med sitt stöd till Qatar och allt vad han nu har sysslat med här. Så, ja, inte verkar de vara helt de klokaste familjen eller släkten här på jorden, det Schmeichel. Människorna inte så. Ja, inte man väl helt förvånad. Det kändes ju inte helt rätt när han gick dit från början heller. Att vad ska han gå till Nice för? Var man lite fundersam. Ja, jag såg att det ryktas om att han ska tillbaka till Leicester redan i januari. Så är väl nog lika bra för han att få så snabbt som möjligt tillbaka. För inte, ja, vad ska han gå dit till Nice då för?
Ja, ett intressant lag som Nice har. Jag kollar på truppen där, så det finns ju märkliga namn där. Det är ju Aaron Ramsey och Ross Barkley, och han är Morgan Schneiderlin som mittfältare, och Dante finns ju ännu där. Han är född 83, så han är 39 år, alltså brasse mittbacken. Och så tränas de då av Lucien Favre, som jag har alltid känt honom som en lite för snäll tränare kanske, som en sån som ogärna vill ta konflikter, men som uppenbarligen har en del att ta tag i nu.
Ja, kanske lite dårhusvarning på Nice då också. De hade ju Balotelli där för några år sedan och Hatem Ben Arfa väl där också. Så kanske lite dårhus på dem också.
Yes, det kan det nog vara. Och nästa punkt. Newcastle verkar vara enda laget som under helgen inte har gått ut på sina, antingen på sin hemsida eller på sina sociala medier någonstans på internet. Man har inte gått ut med hashtag Rainbow Laces, alltså stöd mot mångfald och HBTQ och sånt. Men Trippier, kaptenen, spelar ju i alla fall med en regnbågskaptensbindel i matchen mot Tottenham igår. Så man har ju inte kunnat undvika helt, men i sina infokanaler har man i alla fall inte gått ut med något sånt stöd till det här som alla andra Premier League-klubbar har gått ut och visat sitt stöd för. Och det är ju ingen slump eftersom man ägs av Saudiarabien nu för tiden. Och inte väl du heller förvånad?
Nej, klart. Det finns ju ett direkt samband till Saudiarabien där. Man är väl inte förvånad faktiskt, men är väl ändå svagt gjort av Newcastle att man inte kan göra som alla andra ändå har gjort och att man inte vågar ta ställning. Men är väl saudierna som styr och är väl därför har blivit på det här viset. Ja. Intressant ändå att Trippier hade den här regnbågsbindeln, men är kanske hans eget beslut och knappast klubbens beslut. Får se om eller hur många matcher han får ha den på armen eller om klubben ägarna går och tar den ifrån honom. Men ja, det finns ju ett tydligt samband där till varför han blivit på det här viset. Eller varför det här sker.
Yes, och i Italien så möttes ju Roma och Napoli och Victor Osimhen ju matchens enda mål för napolitanerna genom att från snäv vinkel dra in en kanon bakom Roma-målvakten och det blev en 1-0-seger. Och vad tänker du så här rakt av om jag säger mål från sned vinkel?
Ja, nu finns väl bara ett egentligen och det är ju Mike Ons mot Nordkorea 2010 är väl enda jag direkt drar upp. Det är så självklart för mig.
Ja, både Luis Suarez och Zlatan Ibrahimovic har ju också gjort liknande mål med. Jag var nästan säker på att du skulle säga det ännu tydligare exemplet, nämligen Marco van Basten i Holland 1988.
Ja, no, det skulle ha kunnat vara ett exempel, men i och med att Mike Ons vinkel är som egentligen ingen vinkel alls att sätta in bollen, han måste skruva den förbi stolpen och in i mål nästan för att ja, han har ingen vinkel att slå in den på så är därför det är så extremt. Van Bastens han har ju ändå en vinkel att skjuta bollen i mål på, även om den förstås där också är liten och ett extremt svårt mål att göra. Ännu svårare än Mike Ons säkert, men ja, Mike Ons själva vinkelgrejen är ju så omöjlig med Mike Ons mål, så därför jag tog den.
Yes, och Osimhens mål, vi ska ju inte säga att det var en jättebra vinkel, men inte var ju heller en omöjlig vinkel, han gjorde mål på igår.
Ja, men det var ju ett otroligt mål, hela prestationen och ja, han är både efter Småling och sen är han inte först på bollen, men han får som på något vis tar han sig in förbi och framför och trycker bort Småling i full fart, bollen studsar, han är på väg som, ja, han är nästan ryggen mot mål eller mål är åt helt andra hållet dit han är på väg. Att han ändå drar iväg den och får en perfekt träff i bortre burgaveln där. Det är inte många spelare i världsfotbollen, om ens någon som skulle kunna göra det målet. Tror inte en enda spelare i Serie A som skulle kunna göra förutom Osimhen, kanske Rafa Leao. Kommer du på någon som skulle kunna göra det målet? Det var nog högsta världsklass på det i alla fall.
No, Milito skulle nog ha gjort det för 10 år sedan, men José Mourinho var ju inte riktigt nöjd med sitt, ja, han var väl nöjd med sitt Roma, men inte med matchen överlag. För så här sa han i intervjun efter matchen. Grattis till Napoli som vann utan att förtjäna det. Och samtidigt grattis till mina spelare som förlorade utan att förtjäna det. Leonardo Spinazzola skulle täcka den där killen som alltid filmar. Vad är det han heter? Han som alltid kastar sig. Lozano, ja just ja, Irving Lozano, så var det. Han började med att han tyckte att Roma förtjänade att vinna och gratulera sina spelare till att man förtjänade det. Och sen så går han och ger sig på Irving Lozano som han menar filmare. Men, ja, Mourinho han är ju alltid i farten med sina intervjuer. Men det här var ytterligare en i raden av märkliga intervjuer han har gjort efter match.
Ja, man bara skulle ha läst det här citatet. Utan att veta vem det var som skulle ha sagt det skulle man ju nog ganska snabbt ha har kommit fram till att det är ett Mourinho-citat. Ja, som att han aldrig skulle ha instruerat sina spelare att lägga sig lätt eller filma. Men, ja, han är ju rolig hur han håller på. Man tycker ju, man kan ju inte tycka om hur han håller på. Det är ju bara kul att han fortsätter och att han kan vara en så dålig förlorare att han aldrig accepterar att det är alltid någonting som är mot honom. Ja, jag vet nu inte hur Roma skulle ha förtjänat att inte förlora eller hur de skulle ha förtjänat att vinna den här matchen. De hade väl inte ens ett enda skott på mål. Ja, Napoli, nu var de ju bättre förstås. Inte var någon, det var kanske en 0-0 match egentligen, men om någon skulle vinna så var ju nu Napoli helt klart. Roma hade nu ingenting framåt och Napoli hade några chanser. Ja, klassmålet som Osimhen ju fick avgöra matchen då, men kanske otroligaste Mourinho-citatet den här säsongen åtminstone, men ja. Det finns ju några att tävla med om man ser till hela hans karriär.
Ja, jag ser fram emot att se honom på plats i Helsingfors på torsdag då Roma kommer att möta HJK. Om inte han då skulle vara avstängd, det vet man ju inte om. Inte skulle jag väl förvåna om han är avstängd heller, han kan ha fått någon sån dom mot sig, men nu tror vi väl att han ska stå vid sidlinjen och coacha, men ja, jag har ännu en punkt och det var ju att, ja, att Frank Ribéry slutar, han avslutar sin karriär som han gjorde för någon vecka sedan, gick han väl ut med det i pressen, men det var så märkligt att han, ja, han fick ju ett ärevarv på Stadio Arecchi i Salerno igår och, eller var på lördagen någon gång här i helgen. Och med tanke på Ribérys karriär, han har varit, är ju främst Bayern München man förknippar honom med, men det var på Salernitanas hemmaplan som han gick ut och fick stående ovationer och hyllningar där, och det var ju någonting speciellt med det var häftigt, men ändå märkligt att det är på Stadio Arecchi som det tar slut, att det är där han hyllas efter att ha bara gjort, ja, fjolårssäsongen och är väl bara en eller två matcher den här säsongen innan han insåg att det får räcka.
Ja, lite märkligt när det blir så det att man går till en annan mindre klubb där då, att det är där man avslutar och sen ska hyllas. Och, ja, man ska hyllas av arenan fast man kanske inte har uträttat så jättemycket där, men man är ändå en jättekärna sen tidigare och har en stor karriär bakom sig. Så, ja. Man hyllas av en klubb och en arena där man kanske inte har gjort så jättemycket. Inte har gjort så mycket i Salernitana, han har ju mest varit skadad. Men ja, lite intressant när det blir sådana situationer. Ja, det var väl skadorna som till slut tog honom där. Så att han tvingades lägga av mitt i säsongen här.
Yes, men ja, ska vi ta och börja runda av. Har du ännu någonting du vill ta upp från senaste tiden?
Ja, no, en grej innan vi avslutar här ännu, så såg ju att Boca Juniors vann ligatiteln i Argentina i natt. Jag vet inte om det var aperturen eller klausuren eller valt de har där. De har ju som, ja, man förstår ju aldrig det systemet, men de fick ju hjälp på traven av bittra ärkerivalen River Plate, som besegra Racing Club som var Boca Juniors största utmanare till guldet då. Det var väl sista omgången som spelades i natt. Ja, River Plate släpper en straff mot Racing Club då, men målvakten Armani, River Plate går ju och räddar den här straffen och sen gör River Plate istället själva mål så att de vinner. Och samtidigt då säkrar de ju att Boca Juniors vinner titeln. Det har ju varit några sådana situationer också i fotbollshistorien att etta laget, ja, hur ska man göra? Ska man hjälpa sina värsta rivaler att vinna titeln? Eller ska man bara ge sig med flit och förlora matchen med flit så att åtminstone inte Boca Juniors eller sina rivaler vinner? Hur tycker du man borde göra i sådana situationer? Hur skulle du ha gjort? Eller hur skulle du ha velat att ditt lag skulle ha gjort om du skulle ha varit River Plate-anhängare här? Skulle du ha velat att man förlorar med flit så att Racing Club vinner titeln? Eller skulle du ha velat att ja att man ska vinna varje match och göra så gott man kan i alla matcher då, men så att Boca Juniors vinner då istället.
Äh, som du säger, det har hänt flera gånger i fotbollen. Varje eller varannan säsong händer det nästan någon, att det blir aktuellt med sån här. Och jag tänker väl, så länge inte drabbar egna laget i nå, om man inte har någonting att spela för eller något sånt, så då förlorar jag gärna om jag ser att titeln går till, ja, en annan klubb än en rival. Vi kan väl kolla på allsvenskan där. Till exempel AIK nu till exempel inte har väl allt för mycket mot att man förlorar mot Häcken, eftersom man hjälper Häcken att hålla avståndet mot Djurgården. Så det finns ju dagsfärska exempel även i Sverige. Och som du sa nu, att nu gick inte så för River där man, målvakten var att rädda en straff, men jag vet ju att fansen där ogärna ser att han kniper den straffen.
Ja, jag är nog själv också så att jag förlorar nog gärna om det betyder att rivalerna inte vinner titeln och att något mer neutralt lag eller något som man själv är mer neutralt inställd till vinner istället. Så ja, i de allra flesta fall förespråkar jag nog att egna laget ska förlora en sån match. Ja, förstås svårt att vara spelare där på plan då, att ja, hur man ska göra en sån situation, och tränare också förstås. Att, ja, en sak är ju vad fansen vill, men sen måste man väl låtsas ibland uppträd professionellt också. Ja, jag som spelare skulle i alla fall ha svårt att uppträd professionellt och göra mitt bästa om jag vet att mina värsta rivaler vinner titeln om jag gör mitt bästa här. Så, ja. Jag lutar nog mot att jag skulle göra det mesta för att se till att rivalerna inte vinner, oavsett hur det är för mitt eget lag. Om inte nu gäller att vi typ åker ur serien eller någonting sånt. Men, ja. I de allra flesta fall så förespråkar jag nog att man förlorar en sån match om man river i det här läget.
Yes, så vi förlorar gärna på flit, och med de orden kanske vi också avslutar avsnitt 43.
Ja, tack för att ni har lyssnat, och hör gärna av er om ni har något förslag på dårhusklubbar eller landslag kanske. Vad har vi för landslag? Frankrike är väl största dårhuslandslaget kanske ute i världen av toppnationen, och det finns väl några där, men hör av er gärna om ni kommer på några andra exempel som inte vi har nämnt här i avsnittet idag. Så med det sagt så, ja, tack för att ni har lyssnat, på återhörande.